fortsätter vi med att tala lite om den civila lagen och morallagen. Den civila lagen och morallagen. Vi märker oss att myndigheter och civil lag antar att människor är syndiga och att samhället därför aldrig vill bli perfekt. Antagelsen är faktiskt den att även Guds utvalda folk vill de flesta vara icke-troende. De upprepade upproren hos Israel i Gamla testamentets tid ger denna antagelsen rätt. Gud, han har inga särskilda glasögon då han gav den civila lagen till Moses och till Israel. Han visste att de var syndare. Vi märker oss också att myndigheten och den civila lagen koncentrerar sig på yttre handlingar. Den civila lagen dömer inte hjärtat. De som hör om en annan mans dom och straff, de kan bli drivna till yttre renhet. I fruktan för straff kunde åtminstone några människor drivas till ett yttre liv i respekt för lagen. Även om Gud vill att människor ska adlyda den civila lagen, så är inte sådan myndighet nog för att göra oss heliga för Gud. I Matteus 5 säger Jesus att rättfärdighet för Gud kan vi endast uppnå genom att hålla morallagen. Morallagen kallar människor till att bli perfekta i hjärtat och sedan perfektion i hjärtat. Hjärtat först och sen handling. Men eftersom vi saknar sådan perfektion visar just morallagen oss vår synd och behov för frälsaren. Morallagen visar oss vårt behov för hjälp, förlåtelse och frihet. Detta finner vi enbart i Kristus. När Gud har visat oss att ingen lag kan frälsa oss och evangeliet har visat oss förlåtelsen i Kristi verk, endast i Kristi verk, då har Gud ännu en funktion för morallagen. Den visar kristna målet med våra kristna liv som vi lever med varandra. Som ett resultat av vår tro och som ett resultat av att Jesus Kristus har frälst oss, så vill vi leva goda liv i kärlek till varandra. Morallagens första bud är kärlek till Gud. Det andra budet följer av det första. Kärlek och tjänst för den andra, för andra som speglar vår kärlek till Gud och vår vilja att tjäna honom. Hade bara alla människor vore kristna. Vore alla människor bara kristna. Vore bara alla människor perfekta i sin kärlek till Gud och i sin kunskap av hans ord. Om vi bara alla hade kunnat hålla morallagen fullkomligt, då vore det inte mycket behov för en civil lag. Då vill all den yttre ordning som civila myndigheter försöker att uppnå vara enamordande i kärleksfulla familjer och harmoni mellan nationer. Men vi vet att alla är inte kristna. Vi vet att kristna inte alltid uppför sig som morallagen kräver, även om de känner. Därför är den civila myndighet, Guds andra kungadöme, helt nödvändigt. Varför är det nödvändigt att ha myndigheten? Även om några människor kanske för sina liv på ett respektabelt vis i det yttre, så är det andra människor som inte gör det. Andra människor vill bedra och lura när de har möjlighet. De vill stjäla och utnyttja så ofta de kan. De utövar våld och mördar även människor för att få som de vill. För sådana människor och för sådan yttre uppförsel ger Gud makt till civila myndigheter. Myndigheten med den civila lagen kontrollerar och tyglar det onda till en viss grad. Därför gav Gud Israel sin myndighet och civila lag för att möta denna nations behov på just den tiden. Han ville att de skulle bevara en viss grad av yttre ordning i den blandade skalan av troende och icke-troende människor. Han gav dem myndigheten och lagen för att de skulle bevara nationen Israel och det samfund som frälsaren skulle komma ifrån. Det är inte vår uppgift att förklara varför Gud gav vissa straffer för sådana handlingar som i vår ögon inte är så grova. På den andra sidan så finns det heller ingenting i Nya Testamentet som talar för att vi ska återinföra straffer som det beskrivs i 15 Mosebok 19:21. Och där står det liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot. Nya Testamentet talar inte om att återinföra dessa straffer. Det är nog för oss att veta att denna lagen och den straff var en del av myndigheten och den civila lagen då. Hänsikten med denna lag var inte frälsning. Den skulle inte göra människor rättfärdiga för Gud. Dens hänsikt var att upprätthålla yttre ordning och kontroll över yttre handlingar när kärleken till Gud inte motiverade den. Det finns ingen motsägelse mellan morallagen och den civila lagen i 15 Mosebok. De hade både olika mål och olika beslut. Morallagen pekar mot hjärtat. Den vill att vi ska frukta och älska Gud, som också lyckas såklart visa oss med förklaring till de 10 budorden. Frukta och älska Gud. Detta är grundidén till morallagen. En inställning till Gud som reflekteras i handling. Den civila lagen koncentrerar sig endast om yttre uppförsel, oberoende om den människa älskar Gud. Gud ger morallagen till den kristne med befallning om att älska och tjäna varandra. Men han står också bak myndigheter och den civila lagen. Den hotar både kristna och icke-kristna när deras uppförsel är så kärlekslös att den hotar både andras liv och egendom. I det nya testamentet finner vi den näst fullkomliga presentationen om myndigheter i Romarbrevet 13:1-7. Nu är vi i nya testamentet. Paulus skriver till alla medlemmar av kyrkan i Rom. Ändå gäller det han säger alla kristna, oberoende vart de lever eller vilken myndighet de har över sig. Paulus skriver i Romarbrevet 13:1-7. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos de som gör det goda, utan hos de som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten? Fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda, skall du frukta, till överheten bär inte svärdet för Jesus. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Och heder åt den som bör få heder. Så säger Paulus. Det är på bakgrund av dessa ord från Romarbrevet 13 att vi kallar den civila lagen, nej, att vi kallar den civila myndigheten för Guds andra kungadöme. Gud, han etablerade överheten. Han etablerade myndigheten. Han etablerade alla myndigheter. Och alla myndigheter är Guds kära. De flesta myndighetspersoner vet ju inte om att de är Guds kära. Men det finns ingen större värdighet för en världslig ledare än dessa Guds ord. Den är en Guds kärare, vers 4. Vi är skyldiga att visa myndigheter, lydig vördnad och respekt, därför att de är insatta av Gud. Vördnaden och respekten förtjänar dem, därför att Gud ger dem myndighet över oss. Paulus listar upp relativt få plikter som Gud har gett det andra kungadömet. Men de plikterna är väldigt vida i sin omfång. Det borde inte förvåna oss. Plikterna som tillfaller det första kungadömet, kyrkan, beskrivs också bara med några få ord i missionsbefallningen i Matteus 28, 18-20. Men vem kan säga att han har mästrat fullständigt det som står i den befallningen? På samma vis uppsummerar Paulus med ganska få ord de plikter som tillfaller familjemedlemmar i Efesierbrevet 5. På ett helt liv vill vi aldrig klara att mästra fullt ut våra förpliktelser i familjen heller. Så Paulus förklarar myndighetens arbete mycket enkelt. För det första, de ska berömma de som gör det goda. Märk att Paulus definierar inte vad det goda som myndigheterna ska berömma. Här han överlåter det till myndigheterna. För det andra, de ska vara en skräck för de som gör ont. Märk att Paulus säger inte att myndigheterna ska vara en skräck mot de som tror fel eller som tänker fel. De ska vara en skräck mot de som gör ont. Som i Gamla Testamentet är myndighetens ansvarsområde yttre handling, yttre liv, inte det som händer i människors själ och hjärta. För det tredje, den ska fullborda straffet över den som gör det onda, inklusive dödsstraff. Märk orden, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Svärdet kan användas på två sätt i myndigheternas händer. Antingen används det för att hänrätta en kriminell eller så används det av en soldat i krig. De som gör det onda kan alltså också vara de som angriper en nation i krig. Och för det fjärde, de myndigheten ska samla in skatt som är nödvändig för att den ska kunna utföra sitt arbete. Det är stor skillnad mellan dessa vers i Romarbrevet och lagen som blev givet till Moses samt Israels grundlag. I Nya Testamentet finner vi ingen tjock lagbok som definierar vad som är gott och vad som är ont. Det finns ingen lista med straff som ska tilldelas stämma kriminella handlingar. Det blir heller inte rekommenderat hur myndigheten ska förbättra sig. Det finns inte ett enda ord om vilket styrelsesätt som är det bästa. Till exempel om enavälde är bättre, eller om diktatorskap är bättre, eller om republik är bättre, eller om demokrati är bättre. Sådana saker säger Nya Testamentet ingenting om. Vi finner heller ingen regleringar av ekonomi, av räntor och köp och salu av egendom. Pauli ord om myndigheternas plikter och värdighet, de är, kan verka ganska svävande. På samma vis är respekten som kristna skyldiga är skyldiga myndigheten uttryckt väldigt vitt och svävande. Oberoende vilka myndigheter som existerar så är den insatt av Gud. Oberoende hur den myndigheten har fått sin makt. Samma vilken myndighet som existerar så har den Gud stående bakom sig. Paulus säger inte att bara goda myndigheter eller bara myndigheter som leds av kristna är goda. Nej, och han säger heller inte att myndigheter ska respekteras endast när den gör det goda. Den ska alltid respekteras. Paulus lägger tyngd på dessa ord. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. De kristnas samvete formas av Guds ord. Vi adlyder och fogar oss efter den myndighet som är insatt av Gud därför att Gud vill att vi ska göra det. Vi fogar oss efter Guds ord oberoende av vad vi tänker eller fördrar eller tycker är bäst efter vårt eget förnuft. Eftersom Gud instiftade myndigheten så är uppror mot myndigheten alltid en synd. Det är den därför att den riktar sig mot den myndighet som Gud själv har instiftat. Uppror och revolution är synd. För att rebeller vanligtvis är sämre än de försöker att ersätta. Men revolution är synd för att Gud säger att vi ska underordna oss. Därför är det synd. Kristna människor ska alltså vara lydiga och fridsamma invånare därför att de vet varifrån myndigheten kommer ifrån. Vad vi tycker om den myndigheten är inte viktigt. Den kommer från Gud. De vet vem som står bak den. De vet att den civila myndigheten är Guds kungadöme, inte människans kungadöme. Och där tror jag att vi tar kaffe.